Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt hetsiga hönshus. Din spetsiga spaljé i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hej. Det är alldeles mörkt i Äventyrsvargen. I Äventyrsvargens innanmäte är det natt. Svart. Nattsvart. Inte något förtvivlat mörker utan mysigt. Jag satt och riggade här innan. Och så hörde jag ett surrande. Jag blir ju så irriterad för att jag blir stressad av ljud som jag inte förstår mig på. För jag kämpar ju med att förstå det här yrket som jag håller på med och har hållit på med nu snart 6 år. Ljud. Det är svårt för mig att förstå exakt hur man gör. Och då blir jag så stressad när jag väl har fått någonting att fungera och så blev jag så stressad då när det började låta. Så jag letade överallt och så visade det sig att det var min inneboende rädsla och frustration för att misslyckas som surrade. Stäng inte av, stäng inte av. Jag skojar bara. Tänkte jag skulle säga någonting sånt där som folk skriver på Instagram när de vill att man ska känna stanna upp i flödet och bara, ah, det är så sant. Nej, jag skojade alltså. Det som surrade var mina lysrör, för jag hade lampan tänd, men det hade jag glömt. Och då släckte jag lampan och då blev det helt kolsvart här inne. Och jag har heller inga linser i och jag har tagit av med mina glasögon, så jag ser de vintriga björkarna här utanför mitt fönster väldigt, väldigt suddigt. Det skulle faktiskt, om jag ska vara ärlig, kunna vara så att det inte ens är björkar. Jag vet ju att det är det, men om jag såg det här för första gången nu så skulle jag nog kanske, ja, jag skulle nog kunna tänka mig att det är en tavla kanske. Med något abstrakt svart och vitt mönster på. Det är så det måste kännas för ett nyfött barn. Som ser det där okända för första gången. Alltså när man föds och får syn på sina föräldrars ansikten. Jag menar, det måste ju vara något i hästväg alltså, att vara med om. Eller hur? Alltså det måste ju vara något så osannolikt. Vansinnigt. Tänk dig att du har legat inuti en mage. Det vet du ju inte att du är i magen, men du har ju varit där inne i 9 månader. Varav en andel av de månaderna har du någon typ av rums- och situationsuppfattning. Begränsad, men ändå. Du kan uppfatta ljus och ljud och sånt. Så kommer du ut då, denna obegripliga process som det måste vara också. Men bortsett från det då, och sen är du då hämtad efter denna absurda upplevelse som är den första gången du upplever någonting så intensivt. Och så tittar du då på de här ansiktena. Det vet du ju inte ens att det är ansikten. Du känner väl säkert igen ljuden från deras röster. Jag minns ju när jag höll min dotter första gången i mina armar. Så sjöng jag ju en sång för henne som jag hade gjort, eller både jag och Nina hade gjort när hon var i magen. Vi sjöng den mycket då. Vi hade bestämt oss för att det här ska vara hennes sång när hon kommer ut, typ. Så vi hade verkligen preppat. Och när hon då kom ut och jag fick hålla i henne så grät hon och pepo och skreko av chock och trauma. Det är väl trauma att födas. Det måste man väl ändå säga att det är. Det är det första traumat. Och då började jag sjunga den där sången och då blev hon tyst och tittade på mig med forskande blick. Så där forskande som bara gamla människor och alldeles nyfödda barn. Det där när hjärnan, man ser att hjärnan processar det som händer men kan inte få bitarna att gå ihop. Hon hade redan då en liten rynka mellan sina ögonbryn. Och den är kvar när hon betraktar någonting. Vad jag tycker om den där rynkan. Jag vet ju naturligtvis inte varför. Eller jag vet ju varför. Det är för att det är mitt barns ögonbrynsrynka. Jag glömt bort vad det var jag skulle prata om. Idag ska jag i alla fall intervjua någon. Idag ska jag faktiskt ge mig ut på lite strapats. Jag brukar ju alltid bjuda in folk hit till Äventyrsvargen, men idag så ska jag alltså bjuda in... Nej, idag så ska jag alltså ge mig ut på äventyr. Utanför Äventyrsvargens lugna vrå. Så du får vänta lite nu när jag sätter på mig kläder. Nu tar jag på mig mina smurfskor. Mina blå byxor. Mina rättviksvantar. Mina pundarstyltor. Alltså det låter ju suspekt, men det är alltså ett par styltor med såna pundare i botten. Alltså såna som man om du inte vet vad en pundare är, alltså själva verktyget så är det alltså en stor, tung vikt med handtag på i förekommande fall som man använder för att stabilisera bland annat scenkulisser. I alla fall. Så jag sätter på mig dem och så min vurvurmössa och min makak näsa. Och så ger jag mig ut till Ädelstensbergen utanför Leksand. Och där finns det Ädelstensbergen, det behöver ju inte någon närmare förklaring. Ädelstensbergen är helt enkelt, ja, det är dit alla läxingar går under den stora vårbrunstritualen. När man på vårarna känner att man behöver frusta och bröla i skogen. Vilket man ju är tvungen att göra om man bor i Leksand. Det går inte att överleva annars liksom. Om man bor i Leksand då måste man då och då med jämna intervaller, en gång om året minst, gå ut i skogen och frusta och bröla. Som om det inte fanns någon morgondag. Därför att annars klarar man inte av det klimatet. Alltså jag menar inte det vädret utan det rent allmängällande klimatet i Leksand. Och innan du nu rusar iväg och skriker från kyrktornets topp att Henrik Ståhl förtalar Leksand, så vill jag bara säga att jag har ingenting alls emot Leksand. Faktum är att jag har inte ens, jag har ju varit i Leksand, men jag tror aldrig att jag har spelat i Leksand. Någon föreställning eller på någon turné eller. Jag känner ju folk som bor i Leksand och ingen skugga ska ju falla över dem. Överhuvudtaget så får jag ofta frågan om jag, ibland när jag skojar om Dalarna, så får jag frågan, hatar du Dalarna? Och den frågan får jag bara av människor som bor i Dalarna. Nej, och jag hatar inte Dalarna, men det är ju som med allting annat som man har vuxit upp med. Det är ju komplicerat. Och jag tycker att det finns någonting sunt i, om jag nu får dunka mig själv i ryggen, att acceptera att relationen med det som är ens upphov, ens vagga, eller vad man ska säga. Jag är ju då uppvuxen i Dalarna. Att man är lite dubbel inför det. Ja, jag hatar Dalarna men jag älskar Dalarna också. Jag växte ju upp där, på gott och ont liksom. Ja, men nu är jag i alla fall, medan jag har pratat här nu så har vi färdats då till Ädelstensbergen. Eller heter det så? Jag kommer inte ihåg. Den här brunstceremoniplatsen varje år vid läxingarna. Där står det en kvinna med långa leggings. Hon är balettdansös och heter hon heter Smigren Kluthöppa. Leksands bördig. Hej Smigren, jag heter Henrik Ståhl. Jag har en podcast som heter Somna med Henrik och jag pratar folk till sömns. Men ibland så roar jag dem också och får dem att skratta och sådär. Och ibland får jag dem att tänka på annat när de har det jobbigt. Och ibland så gör jag att de känner sig lite gladare för en liten stund. Ibland så tråkar jag ut dem. Och ibland så, ursäkta jag avbryter det här, men jag har inte riktigt tid att du står här och håller på att manifestera dig själv här nu framför mig. Jag står och väntar på fladdermusen. Förlåt, det där var inte roligt för en utomstående. Eller alltså någon som är utanför min hjärna. Det var roligt för att jag sa det med dialekt. Fladdermusen. Jag brukar inte prata dialekt och jag ska inte heller göra det i den här podden. Men det finns lite roliga, olika ord som är roliga att säga på dalmål. Fladdermusen till exempel är ett ord. Om man har varit på Gröna Lund kan man få frågan på dalmål om man åkte vilda musen. Det tycker jag är roligt. Vilda musen. Och sen Man kan inte säga pinka i poolen på dalmål. Pinka i poolen. Har du pinka i poolen? Ja, förlåt. Jag ska inte prata någon dialekt här. Jag ska inte... Ja, du vet ju vid det här laget. Om du inte förstår vad jag håller på med nu så är det i sin ordning. Och då har du precis börjat lyssna på Sonne med Henrik. Och då kan du googla eller fråga någon i Facebookgruppen Sonne med Henrik. Som, får jag bara pausa lite, ursäkta mig Smigren Glöhoppa, eller vad heter du? Smigren Gluthöppa. Jag måste bara få pausa och prata lite om Facebookgruppen. Alltså den är så fin. Det är den bästa platsen. Och jag måste säga att jag trodde liksom att Facebook var dött. Men Facebook är alltså den plattform, förutom podden själv, som går allra bäst för mig. Alltså, och då menar jag Facebookgruppen Somna med Henrik. Alla andra forum, alla andra sociala medieplattformar, de går upp och ner liksom. Och det är trångt och alla säger samma sak och det är, jag blir översvallad 1000 gånger i veckan av olika förståsigpåare som talar om för mig och alla andra hur man ska göra för att maximera sin räckvidd på TikTok och sånt där. Och jag bara känner hur vi allihopa springer efter samma boll. Och samtidigt så tittar jag in i min mailkorg och så ser jag, alltså varje dag kommer det 10 nya medlemmar i den här gruppen. Och det låter ju lite, men det är ju inte lite, det är fruktansvärt mycket. Den växer med en rasande hastighet. Så är du inte med, så gå med. Överhuvudtaget, om du har frågor om avsnitten eller om podden överhuvudtaget, om du vill veta saker, så kan du fråga i den enorma kunskapsbank som finns där. Det finns människor som har lyssnat på podden sedan den började 2018 och som även har lyssnat på saker jag gjorde innan det, som på riktigt kan svara på frågor som inte ens jag själv vet svaret på. Så det rekommenderas. Och det grövsta. Förlåt mig, Smigren, Gluthöppa. Vad är det för fladdermus du väntar på? Ja, alltså... Jag vet inte om jag känner mig bekväm att prata med dig. Du är ju en random person som bara dyker upp här. Ja, det kan ju hända förstås. Du känner ju inte mig. Nej, du kom hit och började hålla monolog om hur bra du var och få folk att somna. Och du målade upp dig själv som någon typ av Kristusfigur, vilket jag anser mycket osympatiskt. Generellt skulle jag vilja säga att träffa nya människor så kan man ju passa sig för dem som målar upp sig själva som Jesus gestalter utan att ha blivit ombedda att göra det. Det funkar väl egentligen bara att en enda person målar ut sig själv som Jesus. Det är ju Jesus själv. Det är ju väldigt svårt att ta någon på allvar som säger att han har stor inverkan i människors liv. Det är liksom inte för, det är inte något man kan... Man bör inte ta sådana människor på allvar. Alltså tar jag inte riktigt dig på allvar nu. Vad heter du? Erik? Fredrik? Nej, jag heter Henrik. Just det, Henrik Fixius heter du. Nej, jag heter Henrik Ståhl. Och jag har en podcast som heter Som... Ja, du behöver inte dra det där igen. Som sagt, det är osympatiskt av dig. Fråga om mig istället. Ja, men jag gjorde ju det. Ja, men fråga igen, nu kan jag svara. Okej, okay. Fladdermusen, är det en person eller är det en riktig fladdermus eller är det mer en symbol för någonting? Eller... Jag vill verkligen veta på riktigt, varför är du här vid grottan? Ja, alltså jag är balettdansös och jag heter Smigren Gluthöppa. Och jag behövde en gång för 19 år sedan behövde jag en plats där jag kunde öva på mina balettrörelser. Alltså de rörelser som man gör till och från balettträningen. Alltså gångträning. Ja, precis. Och åka bussträning och sådär. Och då hittade jag det här stället vid Ädelstensbergen då. Där jag kunde träna och så. Och då hörde jag från grottan hur det lät som ett fladder. Ett fladderljud. Och då tittade jag in och då var fladdermusen där inne. Och fladdermusen hängde upp och ner. Och det var väl liksom inte ett möte egentligen. Alltså, jag märkte att fladdermusen, först blev jag rädd för den. Men sen så insåg jag att den var ju bara en mus som fladdrade. Alltså det är inte så farligt. Om man går omkring i skogen och så ser man en mus som fladdrar, då behöver man inte bli rädd, för det är fortfarande bara en mus fast den fladdrar liksom. Och så har det varit sen. Jag blev helt fascinerad av den här fladdermusen. Jag stod och tittade in på den och den hängde där upp och ner så där som fladdermus gör. Och ibland så fladdrar den till och ibland fladdrar den ut och in igen ur grottan där. Och jag kände mig obevekligen dragen till den här kraften som en fladdermus är. Det var någonting som var gömt in i en grotta som var en ständig jäckande närvaro. Men på samma gång någonting oerhört flyktigt och kortlivat liksom. Förstår du? Fladdermus lever ju inte så långa liv. Och jag tror att den yngsta fladdermusen i världen levde bara i 9000 hundradelar av en sekund. Och det är ju väldigt lite då. Och jag har en väldigt komplicerad familjesituation. och därför så bestämde jag mig för att jag skulle stå här vid grottan tills jag förstod fladdermusen. Hur och på vilket sätt är din familjesituation komplicerad? Ja, alltså på fler än ett sätt kan man väl säga. Egentligen vill jag inte prata om det. Okej. Okay. Om det känns för personligt så behöver vi inte prata om din familjesituation. Istället kanske du kan berätta om vad är din relation till fladdermusen? Har ni liksom samtal eller utbyte eller? Nej. Efter flera veckor när jag stått här och stirrat på den där inne i grottan så börjar jag känna någon sorts samhörighet. Det känns som att den lyssnar. Förstår du? Även om den aldrig säger någonting eller svarar eller så, så känns den som att den förstår mig. Okej, och så står du här då och pratar du med den. Berättar du saker för den och så då? Nej. Eller, jo, jag berättar saker. Men mest dansar jag för den. Jag står här utanför i åskan och regnet, vintern och solgasset och på hösten när löven faller från träden så står jag här och dansar min lilla dans, min lilla ballett, fast jag har tagit bort A-et så det är bara blätt. Förlåt, jag måste klia mig på min arm. Jag tänkte om du var intresserad av på vilka sätt jag gör det svårare för mig själv att podcasta, somna. Så är det att jag ibland sätter mig på ett sätt som jag vet att det här kommer inte vara gångbart i längden, men det är väldigt skönt just nu. I det här fallet så satte jag mig när jag började med benen väldigt hopslingrade i kors. Jag är lite frusen liksom, det var skönt att göra det. Men jag visste samtidigt som jag gjorde det att det här kommer inte funka i längden. Men ändå gjorde jag det. För jag är en masochist på det sättet. Förlåt, smigren gluthöppa. Vad dansar du då? Jag har börjat dansa mer improviserat. Det var som att det togs ett lock av min kreativitet när jag upptäckte fladdermusen. Jag låter liksom grottans ekon, när det droppar ner en vattendroppe där inne och ger ifrån sig en återklang, en genklang, så dansar jag den. Jag dansar fladdermusens ryckiga fladder. Jag blir inspirerad av det liksom. Okej, så det här är inte bara en personlig grej för dig, utan det är också någonting konstnärligt, en del av din konstnärliga process. Skulle du säga att du har lärt dig någonting nytt av att studera fladdermusen, eller är det djupare än så liksom? Är det djupare än så? Jag tyckte ju att jag var fullärd innan. Jag ville ju bara stå här och öva först för att vara i fred lite grann från min besvärliga styvfar Janne Boklöv. Men nu är det mer, alltså förut handlade min dans liksom om tekniken, precision, att jag slipade varje rörelse, jobbade med linjer i olika plan liksom. Men nu är det mer, min dans är mer som en konversation med skuggorna, med ekot, med tystnaden. Det är som om fladdermusen har lärt mig ett nytt språk utan ord, en väg bort från mina tankar, vilket är oerhört befriande. Ja, det låter verkligen väldigt spännande. Det låter ju lite som meditation. Ja, det skulle jag väl kunna säga. Ibland när jag dansar, då känns det som att den förstår mig, som om den dansar med mig i mörkret. Men jag är ju aldrig säker förstås. Nu gör det ju ingenting att jag inte är säker, därför att säkerhet är ju också någonting ganska farligt. Därför att så fort man blir säker på någonting så ställer man ju sig liksom, då ställer man, så fort som man blir säker så ställer man hela världen balanserande på en liten knivsudd. Och den kan ramla åt ändra hållet hur lätt som helst. Det är väldigt lätt att slå om kull en sanning. Däremot är det ju oerhört svårt att slå om kull någonting som inte är beskrivet. Som är förankrat på ett annat plan i någon typ av verbalt formulerbar sanning. Det finns en mystik här. En känsla av att det finns någonting mer att förstå. Någonting som är utom räckhåll för mig. Det är som en ouppnåelig sanning som jag hela tiden har letat efter hela mitt liv. Och jag hyser inga förhoppningar om att en dag förstå allt. Det är inte heller meningen liksom. Men det är klart att det är frustrerande också. Att hela tiden upptäcka att det finns mer att förstå. Och jag kan ju heller aldrig riktigt sätta fingret på det där jag erfar. Genom min dans, varenda rörelse, varenda litet svanhopp, jag gör ofta svanhopp då, det är ju liksom ett försök att nå närmare en intuitiv förståelse för vad det är som pågår här med mig och fladdermusen här egentligen, va? Och mitt mål är ju att en dag fånga essensen av vad är grejen med fladdermusen? Förstår du? Det verkar vara väldigt tidskrävande och ambitiöst. Vad säger din familj om detta? Din styvfar nämnde du, men flera. Du svarar inte, du vill inte prata om din familjesituation, är det så? Du tycker det känns obehagligt att prata om din familjesituation, är det så? Alltså du pratar inte gärna om din familjesituation, är det så? Okej, jag frågar något annat då. Har du tänkt att stå här jämt? Eller har du något datum liksom? Är det här ett projekt? Kommer du gå hem efter ett tag. Och det är klart att jag inser att jag kan inte stå här varje dag och titta på fladdermusen. Men en dag så kommer ju fladdermusen att dö till exempel, och vad ska jag göra då? En dag så kanske fladdermusen får nog kommer ut och säger åt mig, snälla kan du sluta stå och stirra? Men varje gång jag tänker så, så brukar jag tänka att innan jag gick hit och tränade, eller jag redan tittade på fladdermusen, så bodde jag själv i en lägenhet inne i centrala Leksand. Och då kunde jag stå framför tvn, det var ett tv-program som var så tråkigt. Och jag tänkte, så här tråkigt kan ju tv-program inte vara. Jag var liksom trollbunden av hur tråkigt det var. Det var bara massa människor, eller massa, det var två människor som gick in och ut ur ett rum. Stillastående kamera, bara som filmade ett rum. Och så såg man de här människorna gå in och ut och så pratade de med varandra. Åt lite och så gick de ut igen. Och det var inget ljud heller. Man hörde liksom inte ljudet. Man bara tittade på det här liksom. På det här paret då, som gick in och ut ur ett rum. Och till slut så stannade de upp och började titta in i kameran. Och såg skitsura ut och tittade in i kameran. Då hade det gått kanske 6 timmar. Jag hade liksom tittat på det här programmet. Och det var då jag insåg att det var ingen tv, utan jag hade stått och tittat in genom grannarnas fönster i 6 timmar. Och det var ju grannarna själva som var de jag trodde var skådespelare då. Och det var ju väldigt obehagligt när jag insåg det. Så om man sätter det som kontrast, då blir det ju väldigt mycket mer behagligt att stå och stirra på en fladdermus än att stå och stirra på grannarna tvärs över gatan. Jag var ju också byxbeklädd blott bak till. För att travestera Claes Eriksson. Så jag kommer fortsätta gå hit så länge jag kan. Så länge det känns gynnbart, ska jag väl säga. För det känns fortfarande som att jag lär mig någonting långsamt när jag är här. Hur kan du berätta mer specifikt om, försök att hålla dig inte så flummig nu. Försök att berätta lite mer om exakt vad det är du gör med fladdermusen. Hur interagerar ni med varandra? Har det funnits tillfällen då du har liksom känt att nu har vi en riktig interaktion här? Ja, det har varit några stunder. En gång när jag dansade så började fladdermusen flyga där inne. Och då svävade den mycket närmare mig. Eller svävade var ju fel ord. Den fladdrade mycket närmare. Jag kände att den var nära mig liksom. Som att den ville kommunicera någonting med mig. Och då hörde jag hur den viskade så här. Birger. Birger Björnbulpe. Viskade den. Och Birger Björnbulpe, det är inget namn som jag känner till. Det är inget namn som betyder någonting för mig. Så jag frågade, vad sa du? Birger Björnbulpe. Och det var då jag förstod att den här fladdermusen egentligen har någonting den vill säga till mig. Så när jag nämnde det här namnet, Birger Björnbulpe, då reagerade fladdermusen väldigt kraftfullt. Den flög i cirklar som om den dansade med mig, och sen försvann den plötsligt i en liten puff. Det kändes som att den förstod namnet som den nyss hade sagt och som jag hade upprepat. Birger Björnbulpe. Namnet hade en betydelse för den här fladdermusen. Och jag lämnade ju aldrig platsen, men jag blundade då för natten. Jag brukar inte lägga mig ner när jag ska sova. Utan jag brukar bara blunda och luta näsroten mot bergväggen, den oförsonliga, mossbeklädda bergväggen. Så brukar jag bara andas genom munnen mot bergväggen. Så det har blivit en liten grop där faktiskt, för jag andas bara på ett ställe. Sen har jag en annan plats där jag hostar. Då går jag längre bort på bergväggen, trycker mina läppar, mitt kakhål. Då trycker jag mitt kakhål mot den obevekliga bergväggen och hostar in i den. Varpå en grop ungefär lika stor som en knytnäve har bildats. En knytnäve från en ekorre. En annan gång så stod jag tyst här vid grottan och då hörde jag som ett mjukt eko inifrån. Som om det var alldeles stilla i skogen runt omkring mig. Jag satt där tyst och, jag tänkte på min dans och jag tänkte på Birger och namnet Birger. Och plötsligt så hörde jag som en mjuk pulserande ton som hördes från grottan. Det lät som ett hjärtslag fast melodiöst om du förstår. Wow, 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 wow. Det är ju ett fantastiskt ljud, alltså rent som ljud betraktat. Tror du att det var fladdermusen som gjorde det här ljudet då? Eller? Ja, jag är nästan säker på det. Och när ljudet ekade från grottan så kändes det som att det lät som att det stavade fram Birger, Birger, Birger. Som om fladdermusen försökte berätta någonting om den här Birger, fast med musik liksom. Och då började jag fundera kring om Birger på något vis är kopplad till den här platsen. Eller till den här fladdermusen. Kanske representerar Birger, eller kanske representerar fladdermusen Birger, denna Birger, på något sätt som jag ännu inte har förstått. Någonting som, är det någonting kanske som fladdermusen försöker visa mig? Någonting som går bortom ord? Varje gång jag tänker så här så är det som att jag kommer ett steg närmare svaret utan att jag någonsin egentligen kommer närmare. Förstår du? Det låter konstigt, jag förstår, men det är som att jag förstår mer och mer utan att någonsin kunna förstå det. Men kanske en dag kommer allting att bli klart för mig. Men tills dess så fortsätter jag bara stå här och dansa och hoppas på det bästa. Det är lite så som människor gör överhuvudtaget ju. Dansa på och hoppas på det bästa. Förlåt. Vad heter du nu då? Smigren. Gluthöpa. Förlåt Smigren, gluthöpa. Men nu har jag faktiskt fått, jag får i mitt öra här information från studion hemma i Äventyrsvargen där min redaktion arbetar. Jag har fått reda på här och säger, vänta, jag måste lyssna. Hallå, ja? Asså. Oj. Det är fladdermusen. Asså, jaha. Okej, tack. Håll mig inte på halster, Henrik. Berätta, berätta. Okej, nu har jag fått reda på här från studion. Studio Äventyrsvargen-redaktionen. Jag har en ganska liten redaktion. Det är bara 9000 människor som sitter i Äventyrsvargen och knapprar. Det är alltså apor som knapprar på olika skrivmaskiner. Och nu har jag fått veta av dem att Birger faktiskt är en man från Falun som är 73 år och har blivit felbehandlad på sjukhuset efter en långtids sjukdom. Landstinget har helt enkelt gjort bort sig och det har lett till massa biverkningar och felaktig långvarig medicinering och nu är han jättedålig då. Och det är han som är fladdermusen. Vad säger du om det? Oj, det var extremt oväntat. Jag visste inte att gamla 73-åriga felbehandlade män med agg gentemot landstinget i Dalarna kan klä ut sig till fladdermöss. Det visste inte jag. Det ger en helt ny dimension, kan man säga, till det här mötet här, som jag har gjort här. Ja, de sa mina assistenter det, att det är en väldigt tragisk historia det här med Birger. För han hade ju då, han fick en allvarlig reaktion mot ett av läkemedlen han åt. Och han bad sin läkare att få sluta ta de här läkemedlen, för han misstänkte att det var dem det var fel på, men läkaren vägrade lyssna på, av prestige misstänker jag. Och då blev han ju då ännu sjukare då. Prestige, men kanske också att saker hamnar mellan stolarna i vårdapparaten i mer eller mindre varierande grad beroende på vilket landsting man har turen att leva under. Så kan man väl säga. Så att Birger är besviken då och att han har förfördelats just för att han bor där han bor. Och han känner sig påhoppad och är bitter och så. Men han försöker hålla humöret uppe genom att klä ut sig till en fladdermus ibland och kommunicera med dig i grottan här då, fast han inte säger någonting. Ja, det här var ju otroligt. Du har tagit fjällen från mina ögon, kan man säga. Jag hade ingen aning om att det var så här. Det blir liksom finns en mörk klangbotten i din berättelse här, Henrik, om den stämmer. Du kan ju också, du är ju en showman. Du kan ju faktiskt föra mig bakom ljuset här, dra mig bakom båten eller kliva mig över kistan eller basunera mig över balkongen. Det vet ju inte jag. Nej, men mina apassistenter sa att det var sant det här som de sa. Och det här kanske tänker jag förklara varför du känner så stark koppling. För du kommer ju från en trasig familjesituation. Och Birger har en trasig relation med Dalarnas landsting. Ja, men det kan nog stämma. Det ger ju liksom en mänsklig aspekt till allting som tidigare kändes som mystiskt och overkligt. Och sen blir jag lite ledsen för Birgers skull. Dels naturligtvis för det han har varit med om, men också att han hanterar sin situation genom att liksom fly in i fladdermusvärlden, en annan identitet. Även om det naturligtvis på något sätt också är vackert och också man måste ju beundra en god yrkesman. Jag menar, att klä ut sig till fladdermus, alltså på riktigt, är ju väldigt svårt. Därför det är ju mycket som skiljer en fladdermus från en människa. Alltså det är ju rent geometriskt, så är det ju väldigt stora skillnader. Storleken varierar ju kraftigt mellan en människa och en fladdermus i förekommande fall. Och fladdermöss har ju också vingar, någonting som människor inte har. Det är väl i och för sig någonting man kan sätta på sin människokropp, men fladdermöss har ju heller inte armar och ben eller ett huvud på det sättet som människor har, med en accentuerad haka, näsparti och läppar och sånt. Det är ju en annan sorts fysiologi. Det är alltså väldigt svårt att klä ut sig till en naturtrogen fladdermus. Jag menar, det är klart man kan köpa en maskeraddräkt och gå omkring liksom på Halloween. Men att därifrån ta steget till att lura någon, en vuxen människa, titta, där är en fladdermus, och så är det bara Leif, grannen, liksom. Det händer ju inte. Så det är ju väldigt skickligt, på det sättet är jag ju ganska imponerad då. Och det har ju helt klart gett mina försök att förstå sanningen här vid grottan i Ädelstensbergen. Det har ju gett en ny dimension. Jag kommer ju aldrig mer att försöka kommunicera med fladdermusen, utan nu kommer det ju vara Birger. Vad tog förresten fladdermusen vägen? Den försvann nu när vi pratade. Ja, du har rätt. Och istället så står där en gammal krökt man med ett undfallande utseende, en böjd rygg och ett väl tilltaget nosparti. En väl tilltagen trut som sticker ut ur huvudet som om den vore pålimmad. Det är Birger. Nu kommer Birger själv. Hej Birger, välkommen. Ja, tack ska jag ha. Kan du berätta för oss om din upplevelse här? Hur är det att vara 73 år och klä ut sig till en fladdermus och lura en balettdansös här vid grottans mynning? Jo, tackar som frågar. Det är trevligt. Det börjar ju med att jag ville fly bort från mina problem med landstinget i Dalarna. Jag kände mig maktlös och bitter över hur jag hade behandlats då. Och jag förstod också att det inte är någon typ av nedärvd mänsklig ondska eller defekt på något personligt plan som har gjort att det har blivit så här, utan det är ju kommunikationen som fallerar mellan olika avdelningar och instanser inom sagda landsting och privata aktörer som gör att jag har hamnat i kläm helt enkelt. Och då kan man ju slå sig lite för bröstet och säga att ja, men så är det väl så. Men det är ju mitt liv och min hälsa som har blivit påverkad av det här. Så det är klart man kan säga den mänskliga faktorn och fel kan inträffa och så. Och det stämmer ju. Men det är jag som är offer för den här mänskliga faktorn och att fel kan inträffa. Och därför har det ju på sätt och vis gett mig all rätt i världen att känna mycket kraftig ilska och bitterhet över detta. Men när jag satte på mig fladdermusdräkten som jag ärvt av min kusin Svalter, så, och jag fick vara fladdermusen då, så gav det mig en sorts känsla av frihet, för det är ju ingen som kan ana det. Vad hände med han, den felmedicinerade killen som fick en massa men av alla möjliga typer av felbehandlingar? Det, så min läkare var otroligt trevlig. Och det är ju lätt att man känner då att det här är en bra läkare för att hon var trevlig. Men hon glömde också bort viktiga medicineringar som hade kunnat rädda mig. Liksom. Så man kan vara hur trevlig som helst, man kan ändå vara ett stolpskott. Men strunt samma, jag ska inte dväljas kvar i detta. Det här fladdermuslivet var ju min befrielse från början, och sen, jag bara hängde där, gjorde inget annat liksom. Och så en dag så kom gluttöppa här, smigade en gluttöppa och ställde sig utanför och började stirra, och sen dess har jag liksom inte kunnat gå härifrån, för att vad händer om man visar upp att man är bara en gammal man? Eller bara, det beror på från vilket perspektiv man tittar på. Känns det bra nu då, menar du? Du känner dig lättad över att Smigren vet vad det handlar om? Nej, jag ska säga att det här är väldigt förvirrande nu, Henrik. Du heter Henrik, va? Ja, det stämmer. Hur visste du det? Jo, det ingår ju när man köper en fladdermus direkt på www.fladdermusen.nu. Med Z, fladdermusen.nu. Att man får en liten radio som bara spelar upp Somna med Henrik. Jag vet inte varför det är så. Det är väl så att tillverkarna av den här dräkten gillar Somna med Henrik jättemycket. Eller, nej, det är faktiskt jag som har gett dem extra mycket pengar. För att jag gillar att bli omnämnd i samband med fladdermusdräkter. Jag känner ju överhuvudtaget att om man inte nämner Somna med Henrik i samma andetag som man nämner fladdermusdräkt, då är det inte intressant för mig att ens veta det. Nyligen har det varit ganska mycket press kring Somna med Henrik. Jag har pratat en del i medierna om Somna med Henrik. Och då har det varit liksom helt ointressant för mig, för att ingen av de här media outletsen har pratat om fladdermusdräkter i samma artikel eller reportage. Och det är ju, det gör mig förbannad alltså. Och Smigren då, hur känns det för dig att veta att den här personen som du trodde var en fladdermus i själva verket är 73-årige Birger från Falun, en man med mycket komplex bakgrund? Ja, det är mycket att ta in. Det här nu. Jag är oklar över vad det här avsnittet handlar om. Jag är ganska överväldigad, men Samtidigt känner jag väl att du, Henrik, har någonting djupare som du håller på att bearbeta här, som du försöker smyga fram i undertexten. Som du kanske, eller kanske inte, borde bara överge nu, för det blir för flummigt och konstigt. Kanske är det så att du är förbannad, att du själv är förbannad på kanske något landsting eller så, eller? Jag vet inte. Ja, så kan det vara, men vi går vidare där. Vi släpper detta nu, för det här är ju ingen privat vendetta-podd. Fortsätt, Smigren, gruthöppa. Alltså jag känner ju en sympati för Birger. Och jag har inga planer på att överge honom och grottan. Vad bra, vad fint. Hur känner du, Birger, inför det? Ja, det är alltså... Det låter bra. Jag är också lite rädd nu, för jag är rädd att allt ska förändras för mig. För nu vet ju Smigren att jag är en... ja, att jag är fake, att jag är en fake fladdermus, ett så kallat fake fladder. Så jag är lite rädd att det har spelat ut sin roll nu, det här utklädnaden, som ju ändå var väldigt dignitetsfull förut när hon trodde att jag var det. Men en annan del av mig hoppas att kanske att jag och Smigren kan hitta en ny sorts, jag vänder mig till dig nu, Smigren. Kanske kan vi hitta en ny väg framåt där vi kan stötta varandra. Jag med min felaktiga behandling och du med din trasiga familjebakgrund som du inte vill prata om. Ja, alltså jag tycker det känns som att vi börjar ett nytt kapitel, Birger. Jag vill lära känna dig nu, inte bara som fladdermusen utan kanske som den du verkligen är bakom diagnoserna och bitterheten och din ålder. Kanske kan jag på något sätt hjälpa dig med att hantera det här du har gått igenom. Ja, det här var fint, säger jag nu, Henrik. Då. Det var fint att få ta del av det här. Det känns som att ni båda kanske kan hela varann och gå vidare ur det här. Ja, nu är jag Birger som pratar då. Tack Smigren för att du har stått här och lyssnat även när du inte visste att det var jag. Alltså din närvaro har ju gjort mig först nervös, men sen har jag också börjat känna mig liksom sedd. Ja, och jag är också tacksam för att jag har äntligen kanske kan få sätta mig ner lite, för jag behöver inte stå och vara så stringent nu när jag vet att det är du. Då skulle jag vilja tacka er båda två, men nu måste jag faktiskt gå hem. Okej. Det är inte så att du känner att du på något vis borde vara... Oj, vad det knäpper i elementet här. Förlåt, nu blev jag helt distraherad. Varför blev du det, Henrik? Nej, jag antar att det är för att jag ibland när jag hör det här elementet knäppa här inne i äventyrsvargen så känner jag mig så väldigt ja, det blir en ljudnoja och så tappar jag allt flow. Men du är ju inte i äventyrsvargen nu, du står ju här med mig, med Birger och Smigren utanför grottan i Ädelstensbergen. Just det. Nu somna så tar jag ett steg tillbaka och tittar på Smigren och Birger när de står där tillsammans, lite tafatta inför varandra. Den gamle gulnade Birger som med sitt tragiska öde som tyvärr drabbar många människor får jag nog lov att sträcka mig så långt som att säga. En människa i kläm. En gammal människa i kläm som heller inte haft kraft, kunskap och street skills att slå sig fram längs den byråkrati som det ju ibland kan vara. Vårdapparaten kan vara. Att kämpa för rätten till sin egen vård är ju någonting som inte alla människor har lätt för. Naturligtvis. Och där står han nu med hängslena på svaj. Och framför honom står Smigren Gluthöppa, berömd dansös och idog idkare av kroppsliga uttryck. Fysiska uttryck i rummet. Och tillsammans börjar de nu en tveksam, trevande dans tillsammans. Hon rör sig med väldigt distinkta uttryck i början. Ett slags nästan byråkratisk galans. Medan hans rörelser är suddiga, tveksamma, krökta. Smigren rullar ihop sin, böjer sin ryggrad framåt, rullar ihop sig och skjuter upp med armarna som att hon försöker sträcka sig mot luften. Men hon når bara halvvägs och hennes rörelsemönster förefaller lite desperat, som instängt, som en nattfluga instängd i en glasburk. Medan Birgers rörelser börjar blomma ut i större och vidare sfäriska rörelser som för honom och hans kärna liksom utanför sig själv. Han känns allt mer omnipotent i sitt rörelsemönster, medan Smigrens rörelser känns mer förtvivlade. Det är som att de byter plats. Och sen stegras musiken och de börjar virvla runt varandra som två stycken nattfjärilar som uppvaktar varandra. Men med desperationen som ett gemensamt drag, för nu har även Birgers rörelse börjat kännas förtvivlade, men fortfarande uppbärande en stark värdighet som inte Smigrens rörelse har. Hennes skolning inom dans lyser ju igenom här. Men det är som att hans amatörism och hennes professionalism kompletterar varandra, som att de blir en person. Och nu virvlar de runt varandra så snabbt att det är svårt för mig att se vem som är vem. De har blivit två sidor av samma mynt. De har blivit en varsin del av en enda virvlande, desperat organism som försöker slå sig ur sin egen zon, sin egen grop i världen, sin egen brunn, på tomten, på landstället, sin egen säng, från ryggläge, sin egen låtsat självgrävda kammare. Jag uttrycker mig symboliskt nu, därför att det är närmast så jag måste betrakta dansen. Upp och ner, fram och tillbaka virvlar de. Det knastrar under deras bara fötter. Smigrens gråa stickade benvärmare susar i takt med att hennes ben roterar runt varandra. Hur det nu går till. Och Birgers knakande leder ackompanjerar suset från benvärmarna på ett helt unikt sätt. Jag har aldrig förut hört en knakande, åldrad ryggrad ackompanjera ljudet från susande, roterande benvärmare, stickade sådana. Aldrig förut har jag sett eller hört någonting liknande, och inte du heller, Somna. Det är jag som beskriver detta för dig nu. Vilken koreografi. Vilken kraft. Det är inte street dance liksom. Det är inte bounce. Det är inte bänke. Det är Banksy, fast koreografi istället för street art. Det är vulgärt, provocerande, pretentiöst, ytligt och banalt. Och samtidigt vittnar det om den förtvivlan som det innebär att vara en människa fast i sin zon. En människa som inte kan ta sig ur. Som den där bilden av en hund som sitter med ett täcke över sig och tittar ut och ser ut som någon typ av meditativ zen-buddhistisk hund, men som egentligen bara är en hund som någon fnissande människa har lagt en filt över. Över Birger har det lagts en filt från ett defekt, en defekt organisation. Stora klyftor i kommunikation. Djupa avgrunder. Och mänskligt oförstånd, ovilja, lathet och prestigefylldhet. Jag tycker synd om Birger. Jag kan också bli arg på Birger, för jag vet ju att om Birger hade haft styrka och kraft så hade Birger kunnat slåss för sin sak. Men det är orättvist av mig att bli arg. Därför att alla har inte den styrkan i varje enskilt ögonblick. Och vad är vitsen med att leva i ett system som säger sig ta hand om alla, även de svaga, när det inte sker? Då är det ju en lögn, menar jag. Då är det ju ett hittepå. Och det känns väl onödigt att hålla på och hitta på. Då kan man väl lika gärna vara ärlig och säga att Birger, om du inte slåss för din sak, då kommer du att hamna på efterkälken. Då kommer vi att glömma dig, Birger.